varför drar politikerna ner på assistans trots att det är uppenbart med funktionsvariationer?
Du tycker att man får avslag på att till exempel få assistans?
Ja, precis. Är det någon som har haft assistans som fått neddraget eller blivit av helt?
Ja.
Särskilt där det är uppenbart.
Ja, men exakt. Jag tror vi alla känner till exemplen här i Uppsala med både David och Martin.
Och...
Precis. Jag tycker att det är helt fel. Jag tycker att man ska få den assistans man har rätt till. Och vissa funktionsnedsättningar som man har är ju liksom bestående livet ut.
Jo, och det är därför vi tycker, och varför vi ens blir neddrag, varför de ens skär ner så.
Ja, det tycker jag som kristdemokrat är helt fel. Och det var därför vi i flera år drev på om att man skulle genomföra de här som man har gjort nu med politiska riktlinjer. Av att man faktiskt ska kunna få mer gynnande beslut än det lagen säger.
Ja.
För vi kan vara mer generösa. Vi ska ju såklart inte göra lagbrott, men man kan ge mer generösa beslut. Och jag är jätteglad att man har ändrat sig i den här frågan, men jag och Moderaterna drev den här frågan väldigt, väldigt hårt när vi satt i omsorgsnämnden. Så att jag tycker det är bra. Jag vill utveckla dem. Jag vill att de ska vara bestående. Jag vill att man ska kunna få den assistans man har rätt till utan att behöva tjafsa med biståndshandläggare.
Jo, precis. Och gå så långt som till överklagan och få avslag där också.
Ja.
Jag fick också neddraget, men det var bara typ 20% eller något sånt där, men det är mycket ändå.
Ja, exakt. Det är beklagligt att höra det. Vi tycker också att om man, alltså som kommun, så ska man inte överklaga beslut i onödan.
Nej, för vi var ju tvungna att göra det.
Exakt. Nej, men jag tänker även som kommun kan ju vi gå in och överklaga om ni överklagar. Och då tycker vi att liksom, eller om man upplever att, till exempel så här, om du överklagar ett beslut som kommunen har fått och så går det till förvaltningsrätten och så kanske du får rätt. Då kan kommunen gå in och säga, nej men då ska vi överklaga det beslutet.
Ja.
Det tycker vi inte att kommunen ska göra. Om det inte är nödvändigt.
Jag tror att det hände precis så även i Davids fall också.
Precis.
Utan att jag...
Ja, men jag har för mig det också. Att man bråkade mycket i förvaltningsrätt och kammarrätt.
Ja.
Behöver vi som har LSS-insatser i Uppsala oroa oss för att vårt stöd plötsligt tas ifrån oss?
Jag önskar att jag kan säga nej. Men jag personligen och mitt parti tycker inte att ni ska oroa er. Utan har man fått ett beslut av problem eller funktionsnedsättningar som är bevarande, då tycker vi inte att man kanske ens behöver titta över de besluten, just om de är bevarande i livet ut. Vi tycker att det här är en jätteviktig fråga och man måste kunna lita på kommunen att man inte håller på att ändra sig i massa olika beslut. Men tyvärr så ser vi att man kan göra nedskärningar eller inte ha en politisk vision eller prioritering. Och då kan tyvärr sådana här beslut hamna åt sidan.
Varför måste vi hela tiden förklara för våra handläggare att vi behöver våra stödinsatser?
Det är en jättebra fråga. Jag tror att våra biståndshandläggare i kommunen behöver mycket mer utbildning i vilka typer av funktionsnedsättningar som finns och vad de innebär för den enskilde. Och vilka som är bestående och vilka som man kan eventuellt förbättras med rehabilitering eller habilitering och så vidare. Och att man faktiskt ska ha en mer mänsklig syn och ha mer servicekultur i förvaltningen tycker vi är väldigt viktigt. För vi är till för er och inte tvärtom.
Tack.
Varför är det dyrare med taxiresor när man åker utanför stan än i stan?
Det är en jättebra fråga. Det är ju, tror jag, för att man har valt att ha den olika, alltså, kostnaderna. Jag kan personligen tycka att vi behöver tillsammans med regionen, bland annat färdtjänsten.
Men det ska ju tas över.
Exakt.
Europa har ju varit prat om.
Ja, men nu är det igång.
Det vet vi redan. Det är november.
Ja, exakt. Och då hoppas jag att det kan bli mer jämlikt. Vi jobbar på att det ska bli mer jämlikt och att man inte behöver betala olika taxor beroende på om man reser in i stan och utanför stan.
Ja, för att nu har de ju höjt kronorna från maj förra året, höjde de ju. Även i stan också, med typ 4 kronor.
Ja, vi tycker att man måste kolla på hur man kan ha dem, alltså vad det ska vara för belopp. Det ska inte skilja sig och vi måste se till att det är liksom rimliga kostnader och om i sådana fall vi behöver gå in och subventionera kostnaderna. Både för stad och land om man säger så.
Ja, när man åker taxi ut på
landet. Ja, exakt. Det ska inte skilja sig beroende på om du åker in i stan.
Nej.
Där är vi överens.
Åker man utanför Uppsala zon 1 blir det dubbel kostnad. Zonerna togs bort på lokaltrafiken. Personer med rätt till färdtjänst har inte samma möjlighet att ta bussen eller tåget som andra. Borde inte färdtjänsten ha samma zoner som buss och tåg? Jag föreslår att vi antingen gör färdtjänst helt gratis eller i alla fall minskar kostnaden.
Men jag tycker det låter som ett bra förslag och jag kan tycka att vi ska titta på det. Framförallt i att hur man kan sänka kostnaderna för just färdtjänst och att det inte ska skilja sig. Jag tycker det är konstigt att det finns olika typer av zoner. Det gör jag.
Tack.
Finns det få elevassistenter i grundskolan?
Det är inte någonting jag har fått till mig. Sen om det är att man inte får det, det är en annan sak. Men jag tycker att om man har behov av elevassistenter så ska man få det. Jag tycker också det är viktigt att personer med funktionsnedsättningar som vill försöka gå i vanlig skola och inte anpassa skola ska ju få de stöd och behov de kan få för att klara av den vanliga skolan så bra som möjligt.
Jag har haft väldigt bra i vanlig skola. Jag har haft samma lärare i 14 år.
Ja. Men precis, så det är ett jättebra exempel. Jag tycker det är viktigt att vi försöker se mer möjligheter än svårigheter när det kommer till att försöka anpassa skolan så bra som möjligt för personer med funktionsnedsättningar.
Varför bygger vi nya skolor som har klassrum med glasväggar med tanke på att antalet elever med koncentrationssvårigheter bara blir allt fler?
Återigen en jättebra fråga. Vi tycker inte att man ska bygga klassrum med glasväggar. Både utifrån det perspektivet du nämner men också för att det är en säkerhetsrisk. Det är mycket enklare att se in om det skulle komma. Ja, men vi såg ju vad som hände i Fagersta. Vi måste våga tänka säkert när det gäller även skolor. Vi tycker att man ska titta över och hur man kan, som man inom politiken säger, NPF-anpassa skolor och klassrum så att de blir bra för alla. För att jag brukar säga men om det är bra för dem med olika typer av NPF-diagnoser då borde det vara bra för mig som inte har det heller.
Hur skulle ditt parti vilja öka stödet till den anpassade skolan?
Nej, men jag tycker det är viktigt att man prioriterar anpassade skolor och tittar över om det är skolpengen. Vi ser i Uppsala att vi har låg skolpeng för låg- och mellanstadieskolor och inte högstadieskolor. Så om det är det som behöver fixas till, hur vi kan anpassa skolorna så att de är bra. Vad krävs för olika typer av rektorer, att vi har bra lärare. Det finns mycket man kan titta på. Kommunen är ju huvudman för skolor och då måste vi ge alla skolor, inklusive anpassade skolor, möjligheten att vara de bästa skolor de kan vara.
Tack.
Om man inte har förmågan att jobba som andra, hur tänker ditt parti om det?
Om du menar alltså för att när man kommer till Sverige. Nej men så här, om du kommer med olika någon form av funktionsnedsättning under formen av asyl, då kommer vi ju inte kräva att du ska jobba utan då kommer du ju anpassas efter samma förutsättningar som om du skulle haft en funktionsnedsättning i Sverige. Så är det. Och sen har du arbetskraftsinvandring och det är ju liksom en annan typ av invandring. Men har du asylrätt med och även funktionsnedsättningar så kommer du inte att tvingas att behöva jobba i Sverige utan då kommer du ha samma möjligheter och rättigheter som de som bor i Sverige med funktionsnedsättningar.
Har vi som har någon funktionsnedsättning större risk att bli utvisade?
Nej, det skulle jag inte säga. Och sen det när man pratar om att bli utvisad, då pratar vi ju om människor som har kommit till Sverige som har begått väldigt grova brott. Man kan ha gjort ett försök till terroristdåd, man kan ha försökt mörda någon, man har kanske försökt eller lyckats grovt våldta någon. Det är sådana brott där vi ser över att man måste kunna utvisa de personerna. Och bara för att du har en funktionsnedsättning så kommer du inte att bli utvisad från Sverige.
Okej. Okay. Kan man bli utvisad om man är svensk medborgare?
Om du har dubbla medborgarskap, så att vi säger att du har ett svenskt medborgarskap och ett annat medborgarskap i ett annat land och du begår, alltså så här att du inte är i grunden svensk medborgare, att du kanske föddes i ett annat land och sen har du fått ett svenskt medborgarskap, då tycker vi att man ska titta över om man kan bli utvisad då. Men då ska du ju ha begått de här grova brotten som jag nämnde innan. Det är inte bara för att du har dubbla medborgarskap.
Såklart. Mm.
Om personalen på ett boende även ska fungera som kontaktperson och ledsagare, vad får man då för stöd utanför hemmet? Finns det risk att detta isolerar det boende i hemmet?
Om vi tar följdfrågan på sista, så här, om det finns risk att man blir liksom isolerad i hemmet, det tror jag absolut. Det finns en risk för. Jag har förstått och hört från flera olika i funktionsrättsrörelsen här i Uppsala att det har varit ett problem att man inte har fått kontaktperson om man bor på ett boende, för man anser att boendepersonalen ska täcka upp det. Jag och mitt parti anser så här: vill du ha en kontaktperson som inte är din boendepersonal, då har du rätt att få det. Samma sak med ledsagare. Och de är ju två helt, de kan ju vara två helt olika saker också. Så vi tycker det är viktigt att man särskiljer på både kontaktperson och ledsagare. En kontaktperson ska ju vara någon som du känner att du kan ha roligt med och göra saker i stan. Och det behöver inte, och det kan vara jobbigt om det är din boendepersonal som ska hjälpa dig med olika saker i hemmet också.
Om man bor på en servicebas så är det givet att man behöver stöd i hemmet och vardagen. Är det inte då givet att man även behöver stöd utanför hemmet?
Jo, men har man det behovet, då tycker jag att man ska få ett stöd utanför hemmet. Om det är så av ledsagning eller om det är kontaktperson, så har man, tycker jag, rätt att få det. Min vision är att alla med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så bra liv och så likt liv som mig som möjligt, som inte har någon form av funktionsnedsättning. Det är min ambition.
Tack.
Tycker du och ditt parti att LSS-lagen fungerar i praktiken som det står skrivet?
Både ja och nej skulle jag säga. När den kom så var det ju liksom en jättestor reform. Den är ju, nu ska vi säga, kom den 94, va? Precis. Den är ett år yngre än vad jag är bara. Så att den har några år på nacken. Och det är en rättighetslagstiftning. Jag tror, som många känner, att den börjar urholkas. Man ser att den är väldigt dyr. Jag tycker inte att det är ett problem, utan det här är en lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det måste vi bevara. Vi har tagit beslut om att titta över hur vi kan reformera LSS-lagstiftningen så att den blir mer anpassad utifrån dagens behov. Vi vill också bland annat se över om man kan få ledsagning utanför hemmet till exempel. Eller avlösarservice för föräldrarna också kan vara utanför hemmet. Så vi jobbar på att göra den bättre utifrån dagens behov.
Hur kan vi få en etisk användning av AI som känsliga uppgifter kring vår målgrupp?
Jag tror att man behöver titta på hur vi ska jobba med AI framöver. Jag tror att man ska använda AIs goda kunskaper. Vi ser att AI kan till exempel hjälpa till med att upptäcka bröstcancer och Alzheimer mycket tidigare än den mänskliga ögat kan. Det tycker jag är en god kraft om AI. Sen ska vi såklart se till att den inte blir integritetskränkande, som det så vackert heter. När alla, alltså, vi måste ju verkligen se till att vi klarar av att använda AIs goda krafter och inte deras dåliga krafter. Jag tycker det är viktigt att man inte känner sig otrygg med AI och att de tar ens uppgifter.
Människor med olika funktionsvariationer blir väldigt manipulerade och illa behandlade, både fysiskt och psykiskt.
Men det, om det är så tycker jag det är otroligt ledsamt att höra det. Jag vet att det är en mer sårbar grupp för alltså i vissa omständigheter, till exempel att man kan bli lurad för att man kanske inte har den intellektuella förståelsen kring att man blir lurad. Så kan det även vara med äldre. Vi har ju sett det med olika typer av bedrägeri. Det måste vi hjälpa till med att göra de riskerna så låg som möjligt. Och sen också hjälpa till att informera om hur man kan förstå att det här är kanske olika typer av gäng som försöker rekrytera en. Det gäller ju många olika typer av målgrupper, men vi vet att det här är en väldigt sårbar grupp och då måste vi som politiker göra det vi kan för att göra den mindre sårbar.
Tack.